Vi har i några tidigare program talat om att den som beder får, den som söker finner och för den som klappar på ska det öppnas. Och när vi talade om bönen, den som beder får, så i slutändan där av programmet så gav jag rådet, krångla inte till det. Och jag tänkte att där ska vi börja idag. Krångla inte till det. Vi vet hur det är i muslimvärlden. Där man tillbeder Allah 5 gånger på dag. Och under Ramadan, hur man inte äter från solens uppgång till dess nedgång. Och inom hinduismen har man sin yogaställning och sitt mantra. Och för att ta en till, inom buddhismen har man sina bönekvarnar och sitt monotona mässande. Och allt detta till gudar, avgudar som omöjligen kan höra bön. Men vi som tillbeder den levande guden som har skapat allt, också vi kan hamna i former och traditioner som kan bli ett verkligt hinder i vårt böneliv. Om vi ställer oss till, ja, gör oss till, och det uppriktiga försvinner, då är vi inte där Gud vill ha oss i vår tillbedjan. Jag menar inte att vi ska tala till Gud som en kompis. Nej, Bibeln lär oss, vi får tala till Gud som till en fader. Och där har du skillnaden. En kompis är på samma plan som vi. Men Gud, han är vår fader i himmelen. Med en helighet som är fullständig. Intet mörker finnes i honom. Och så får vi i bönen räcka oss från en ofullkomlig värld till det fullkomliga som finns hos Gud, vår fader i himmelen. Och uppleva, som det heter i Jakobs brev 1:17, idel goda gåvor och idel fullkomliga skänker komma ned ovanifrån, från himlaljusens fader, hos vilken ingen förändring äger rum och ingen växling av ljus och mörker. Ja, i sanning, Gud är alla goda gåvors givare. Men så sa jag ju, krångla inte till det. Och då tänker jag på en människa som håller på att sjunka i havet och drunkna. En sådan funderar ju inte på, hur ska jag få det sagt? Vilka ord ska jag använda? Hur ska jag bete mig? Utan det blir ju ett rop ifrån människan i nöd om hjälp. Och de som vill hjälpa, de tänker ju inte så här, kunde han inte sagt det på ett bättre sätt? Eller gjort det lite annorlunda? Nej, man gör allt man kan för att hjälpa den som är nödställd. På samma sätt med vårt förhållande inför Gud. Vi får komma som vi är och vi får uttrycka vårt behov av hjälp inför honom. Och han hör vår röst, han hör vår bön och han, ja, han griper in. Det är ju så att jag kan tala till människor som är i samma rum som mig. Och jag kan tala till människor som nu via radio. Och jag kan tala till människor via podcast. Och vi kan väl säga som så att det är ett förmedlande, ett utbyte genom närvaro eller genom teknikens hjälp. Men bönen är ju så annorlunda, för det är ju en andlig företeelse där vi talar med Gud och också lyssnar till honom. Jesus, han lärde oss och poängterar så starkt då han säger: Fader vår som är i himmelen. Våra böner är inte jordebundna som det vi har talat om här tidigare med det tekniska. Utan vår bön går från en ofullkomlig värld till en fullkomlig. Ja, helt in i himlen når vår röst och vår bön. Tänk dig in i vår bön och förbi planeter, solar och månar, myriader av stjärnor. För att nå Faderns hjärta utan att bli uppslukad av några svarta hål eller bli begränsad av ondskans andemakter i himlarymderna. Nej, förbindelsen är upprättad av Gud, säker och tillförlitlig. Ty var och en som beder får. Det var Jesu ord till oss om bönen. Ska vi säga något om hastigheten? Jag tycker det är så fascinerande. Psalm 139:4 säger: Ty förrän ett ord är på min tunga, se så känner du det, Herre, till fullo. Jesus sa: Er far vet vad ni behöver. Och tänk, han vet det innan vi ber. Du vet hur det är med en jordisk far. Han vet barnets behov innan barnet frågar efter det. Men väntar likväl att barnet ska uttrycka sitt behov. Och på ett liknande sätt är det med vår himmelske far. Han vet ju allt, fullständigt allt. Hela vårt behov känner han så väl. Men likväl önskar han att få höra vår röst. Att vi ska uttrycka det inför honom. Så har vi det här hur Jesus visar på att vi har att göra med en god Gud som vill vårt bästa. Han tar bilden av en jordisk far och säger då: Eller vilken är den man bland er som räcker sin son en sten när han beder honom bröd? Eller som räcker honom en orm när han beder om fisk? Om nu ni som är onda förstår att giva era barn goda gåvor, hur mycket mer skall inte då er far som är i himmelen giva vad gott är åt dem som bedja honom? Ja, bilden av den jordiske far är ju underbar. Men låt mig poängtera, hur mycket mer skall då inte er far som är i himmelen giva vad gott är åt dem som beder honom därom. Inga stenar, inga ormar, men idel goda gåvor och fullkomliga skänker. Det är vad Gud ger oss när vi ber till honom. Och ska vi ta ut lite mer av bilden, så får vi ju säga så här, att Fadern vet ju bättre än barnet vad barnet behöver. Och Gud, han vet alltid bäst. Ja, det är tryggt att veta. När man börjar bedja så stöter man fort på en svaghet i sin bön. Vad borde jag rätteligen bedja om? Behoven kan vara stora. Behoven kan vara små, men vi har rätt att lägga fram allt inför Gud i bön. Göra alla våra önskningar kunniga inför Gud, genom åkallan, bön med tacksägelse. Inget är för stort, inget är för smått för honom. Men så kan vi ju likväl trassla till det och låta detaljerna skymma huvudpunkten i vår bön. Ja, vi kan bli så upptagna av den närvarande att Gud nästan glöms bort i vår bön. Ja, då har vi ju vänt upp och ner på det hela. Det är ju så här att det är Gud som kommer först och behoven kommer sedan. Tillbedjan är alltså så oerhört viktig här. Fader vår, du som är i himmelen, helgat var det ditt namn. Om tillbedjan får den rätta platsen i vår bön så blir behoven tillgodosedda. Men om behoven får dominera så sjunker nivån i vårt böneliv till jordiska omständigheter. Och himlen förtonar sig så långt borta. Men vid tillbedjan kommer himlen så nära. Och Guds ära blir det helt avgörande i bönelivet. Ja, vad vi rätteligen bör bedja om, det vet vi inte. Men då ska vi inte hålla upp med att bedja, utan snarare tvärtom. För Gud, han har ställt en underbar hjälp till vårt förfogande på detta område. Hjälparen, den helige ande. Och nu läser jag de underbara orden från Romarbrevets 8:e kapitel och 26:e vers. Så kommer och anden vår svaghet till hjälp. Till vad vi rätteligen bör bedja om, det vet vi inte. Men anden själv månar gott för oss med outsägliga suckar. Och han som rannsakar hjärtan, han vet vad anden menar. Ty det är efter Guds behag som han manar gott för det heliga. När man blir frälst, då blir man ett Guds barn och får ett son-faders förhållande till Gud eller ett dotters-faders förhållande. Man har ju blivit född av Gud. Blivit född på nytt. Och det har ju skett genom att man har mottagit Jesus Kristus. Och i detta underbara förhållande till Gud som hans barn har man fått barnaskapets ande i vilken man ropar Abba, Fader, käre Fader. Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Och i ens innersta finns denna barnaskapets ande med förbindelse, en levande förbindelse till Gud. Ska vi kalla det för ett utbyte där anden vittnar med vår ande. Om denna underbara verklighet att vi är Guds barn. Det finns alltså ett naturligt förhållande mellan en frälste och Gud genom Jesus Kristus. Ett släktskap, ett blodets band. Och var man än befinner sig så är detta förhållande gällande. Ja, i vårt innersta ropar det Abba Fader. Men så läste vi också om outsägliga suckar där anden själv manar gott för oss. Alltså den helige ande manar gott för oss inför Gud. Outsägligt, alltså inte uttryckt i ord, men likväl uppenbart och kunnigt inför Gud. För det är ju efter Guds behag anden manar gott för det heliga. Och så är det då helt underbart detta, att han som rannsakar hjärtan, han vet vad anden menar. Vilken hjälp i bönelivet, vilket välbehag inför Gud. Ja, det är så välsignat detta, det outsägliga. Det vi inte förmår att uttrycka, men som anden manar gott med för oss inför Gud. Vi ska också ta med ett område i bönelivet, nämligen förbönen. Det är ett oerhört viktigt inslag i bönelivet. Vi får aldrig stanna upp med vårt eget och vårt, utan bönen måste sträcka sig ut till andra. Det är liksom bönens melodi att få nämna andra vid namn inför Gud och deras behov. När Jobb bad för sina vänner, då upprättade Gud honom. Och här ligger naturligtvis en hemlighet, att få sträcka sig bort ifrån sin egen sargade situation för att nå ut till andras behov. Ja, man glömmer sig själv, men Herren, han glömmer ingen, och i samklang med honom sker underbara ting. Tänk att få sända upp, ja, nämna en sargad medmänniskas namn inför Gud och uppleva responsen från himlen. Att gång efter gång få nämna namnen på vänner eller fiender inför Gud, det gör honom inte trött. Nej, han älskar att höra vår röst och vår bön och ge svar på sitt underbara sätt. Det är inte tjat på tjat, gnat på gnat, lite här och lite där, utan det är välbehagligt inför Gud. Och du märker att det putsas till på hjärtats tavla, och du får en rätt inställning till dina medmänniskor när du beder för dem. Bönen ger ett förhållande mellan människor som inget annat kan göra. Ett hjärteförhållande. När Paulus var i förbön så bad han naturligtvis för sina vänner, men inte bara, utan han bad för sina motståndare, för dem som förföljde honom. Vi har det i Romarbrevets 10:e kapitel och 1:e vers. Mina bröder, mitt hjärtas åstundan och min bön till Gud för dem är att de må bli frälsta. Vi märker här att det var inte bara ord, utan det var en hjärtats ostundan till Gud, att de skulle bli frälsta. Och det är så oerhört viktigt detta, att våra böner är hjärteböner. Med känsla, pulserande liv, jag uttrycker av Guds kärlek till dem. Själv var Paulus ett resultat av förbön och gudomlig kärlek. Lärjungarna, de hade tagit vara på Jesu ord. Älsken edra ovänner och bedjen för dem som förföljer er. Hjärtats böner går alltid hem inför Gud. Det är aldrig meningslöst. Jag tänker på Abraham. Han trädde närmare Gud och bad för Sodom. Resultatet var mänskligt sett inte så lysande. Och dock, Gud tänkte på Abraham och räddade Lot. På intet sätt meningslöst. I Nya testamentet har vi en broder som heter Epafras, som hade stor nöd och vånda och kamp för församlingen i Laodicea. Och också här kan man tycka det var litet ringa resultat. Men det gick att öppna dörren för Jesus också i Laodicea på individuell nivå. Om någon öppnar dörren så ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig, sa Jesus. Hade den dörren funnits utan den trofaste bedjaren Epafras? Jag tror det inte. Vi får aldrig stirra oss blinda på resultaten. För det förekommer nämligen detta, att det finns bedjare som beder på väldiga områden. Och när prövningen kommer och resultatet blir ringa, då håller man upp med att bedja. Men så får det aldrig bli. Tvärt emot, då mobiliserar vi ännu mer i bön och tillbedjan. Det är ju Gud som ger växten. Låt mig nu till sist här i programmet få säga som så, att det är inte de många orden som ger bönesvar. Ej heller om vi lyckas uttrycka fullständigt vad vi menar. För vi har ju den helige ande till hjälp att uttrycka hjärtats tankar inför Gud i outsägliga suckar. Det är Gud som rannsakar hjärtan förstår vad anden menar. Nej, det verkliga problemet ligger på ett annat plan, nämligen i oförsonlighet. Om vi nu inte förlåter, så står vi ett mycket dåligt läge i vår bön inför Gud. Jesus lärde oss att vi skulle bedja: förlåt oss våra skulder, liksom och vi förlåta dem oss skyldiga är. Oförsonlighet blockerar. Därför är det så oerhört viktigt med ett förlåtande sinnelag. Var så till sinnes som Jesus Kristus var. Och så har jag märkt att en del bedjare är så fångna av sin egen tankevärld att det finns ingenting utanför. Man kan vara hur klar som helst på vissa saker, men missa allt utanför. Vi behöver lyftas upp från våra egna inställningar och få en himmelsk horisont. Se det som Gud ser det. Där vi beder: ske din vilja så som i himmelen så och på jorden. Vi får inte bli insnärjda i vårt eget tyckande, utan vi måste få blick för Guds vilja. Om vi beder om något efter hans vilja, så hör han oss. O, vad underbart det är! Tänk att vi, enkla människor, får göra vår röst hörd inför Gud i bönen. Gud välsigne dig, min lyssnare, till många bönesvar och stor, underbar välsignelse från Gud.
Thank you.